Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Aksel Fjellavli.
Og jeg heter Tiril Rustan Halvorsen.
I dag skal vi gå litt grann back to basics, hvis man kan si det på den måten, og snakke om fordelingen av ressursene I samfunnet. Økonomisk ulikhet jo noe vi har fokusert på I flere episoder I denne podcasten tidligere, og denne gangen her så skal vi se på det fra en kanskje litt annen innfallsvinkel. Vi skal se på hvordan overskuddet I samfunnet fordeles mellom lønninger til folk som jobber og kapitalinntekter til de som har penger. Til å hjelpe oss med det så har vi med oss Erik Bengtsson, som bitredende universitetslektor ved økonomisk historisk institusjon ved Lunds universitet I Sverige. Velkommen til podcasten.
Takk så mycket. Roligt att vara med.
Grunnen til at vi har invitert deg hit jo blant annet fordi du nylig har kommet med et nytt discussion paper, som det heter, under titelen What Determines the Capital Share Over the Long Run of History, sammen med Enrico Rubolino og Daniel Waldenström. Og der ser dere jo på nettopp en del av de spørsmålene her, og hva som nettopp gjør at kapitalandelen varierer over tid. Jeg hadde lyst til å begynne med å spørre deg om hva har det å si for et samfunn hvordan fordelingen mellom arbeid og kapital?
Ja, det sier jo noe om inkomstfördelningen såklart. Alltså att kapitalinkomster är mer ojämlikt fördelade än vad arbetsinkomster är. Och därför så är ju inkomstojämlikheten större när kapitalandelen är större. Så liksom inkomstojämlikheten så som vi är vana vid att tänka på den så som mera skillnad mellan folk som har stora inkomster och folk som har låga inkomster. Det är ju en sak. Och det är väl lite så vi har motiverat vårt intresse. Det var så vi skrev vår förra studie på den här databasen vi har gjort då med långa tidsserier över kapitalandelar tillbaka till början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Och det som den här studien som vi har gjort nu handlar ju mer om de sociala och politiska inramningen av fördelningen mellan arbete och kapital. Alltså, och då ser vi kapitalandelen som en utfallsvariabel, alltså ett resultat av maktförhållandena I samhället och mellan olika grupper, mellan löntagare och företagare och sådär. Och det är det vi kan visa att det spelar roll liksom vad man har för typ av politisk regim och sådär. Så då kan man ju se det som en indikator på kanske förhållandena I samhället. Man kan inte förstå det isolerat såklart, att man bara tittar på en siffra och kan avläsa så ser samhället ut. Men om man ser det I sin kontext så tror jag att det säger någonting om maktförhållandena I samhället också. Och ojämlikheten, inte bara I strikt ekonomiska termer, alltså vem har stora inkomster och vem har små inkomster, utan också I mera socialt och politiskt hänseende kanske.
Du sier dette henger sammen med økonomisk ulikhet. Hvor tett sammenhengen mellom kapitalandel og andre mål på økonomisk ulikhet?
Enligt vår forrige studie som jeg og Daniel Wallenstein skrev, så samvarierer jo de två sakerna, kapitalandelen og inkomstolikheten, over tid väldigt starkt. For at det som observeras nu för tiden brukar ju vara att Gini-koefficienten, alltså fördelningen av inkomster, där 1 betyder att en person har alla inkomster och 0 betyder att alla personer har lika stora inkomster. Gini-koefficienten för kapitalinkomster brukar vara runt 0,9, så det är väldigt Det är ganska nära en liksom absolut ojämlikhet. Det är en väldigt liten grupp i samhället som har en extremt stor del av kapitalinkomsterna. Medan Gini-koefficienten för arbetsinkomster, den brukar ligga på kanske 0,3 eller något sånt. Så det är jättestor skillnad. Att ta pengar från arbetsinkomsterna och lägga till dem i kapitalinkomsterna ger så sett en ganska direkt effekt på inkomstfördelningen. Just för att...
Ja, fördi det är bara en liten gruppe som får dessa kapitalintäkten.
Ja, precis. I Sverige så säger ju SCB att om man kollar på liksom aktieägandet i samhället så är det ju... SCB brukar redovisa, alltså Sveriges svenska statistiska centralbyrån, de brukar redovisa hur stor andel av de totala aktieförmögenheten ägs av de 5% som äger mest. Och det brukar vara något i stil med 3/4 av alla aktier. Eller? Så det säger sig självt då att om aktierna blir mer värda och utdelningen av aktier ökar, så gynnar ju det framförallt då de här 5% i toppen eller den kanske allra rikaste procenten. Medans nästan alla i arbetsför ålder jobbar ju och har en lön. Så att om lönen ökar så påverkar ju det alla löntagare helt enkelt, som är väldigt många. Så därför har det ju en effekt helt enkelt. Och det är ju en forskningsdebatt som pågår om hur stor den är. Liksom, och det varierar lite från olika studier. Men om man tänker på bara det som en bokföringsfråga nästan. Alltså om man har liksom en extremt ojämlikt fördelade kapitalinkomster och ganska jämlikt fördelade arbetsinkomster, och så tar man och flyttar pengar från det ena till det andra, så fattar man ju själv att det kommer ju påverka helheten. På 80-talet fanns det ju en idé att liksom den gamla kapitalismen var borta och vi hade en ny kapitalism där alla var lite kapitalister och alla var lite löntagare, och det fanns liksom inget strikt klassamhälle så där med skillnader mellan människor på ett systematiskt sätt. Och om det var sant så skulle ju inte en förskjutning av inkomst från arbetskapital ha någon effekt alls på inkomstfördelningen om alla var lite kapitalister liksom. Typ i Sverige har ju alla pensionssparande i aktiefonder och sådär. Men det är ju så lite jämfört med de stora ägarna, så är ju vanlig svensks ägande ju så litet att det ändå de flesta människor är ju fortfarande löntagare till 99% och kanske 1% kapitalister. Alltså att vi lever fortfarande egentligen i ett klassiskt kapitalistiskt samhälle. Alltså där det finns kapitalister som är verkligen kapitalister. Och det finns löntagare som är. Och det är inte i den här nya kapitalismen som kanske nyliberaler utlovade på 80-90-talen. Men det är ju sånt som folk håller på med, forskare håller på med nu då, att försöka utforska just. Ja, men kanske Italien kanske är, där har de ju jättemånga småföretagare. Och småföretagare är ofta fattigast. Det är värre att vara småföretagare än att vara löntagare ofta. Liksom. Då kanske det är ett exempel på ett scenario där det är inte kapitallön ojämlikheten är den stora. Men i de flesta samhällen så är det ju kapitallön ojämlikheten som är den stora skiljelinjen. Det skulle jag definitivt säga. Och definitivt i länder som Sverige och Norge. För.
Ja, i Norge så säger man ju att fördi de flesta äger sin egen bolig så har man fördelt kapitalen jämnare än i många andra land. Men vad är kapitalandelen i de nordiska länderna idag?
Man brukar stereotypt säga att den är 0,33, alltså ungefär en tredjedel av nationalinkomsten brukar det vara. Och vad jag har sett är väl att den brukar se lite större ut i Norge faktiskt, eftersom att, och det är ju faktiskt väldigt, där är en intressant variation på det jag precis sa om liksom skiljelinjen mellan kapitalägare och löntagare, att Norge har liksom en större kapitalandel vad vi kan se. Men en del av det är ju liksom, Norge har ju större statliga kapitalinkomster än vad de flesta länder har, i och med att Norge har så stora oljetillgångar vars avkastning i någon mån är socialiserad. Så att så Norge ser ju liksom, om man kollar på så här kapitalandelen sedan 80-talet, så går ju den mer upp i Norge än i andra länder. Och det tror jag kanske inte är för att Norge har haft någon egentligen större omfördelning från löntagare till kapitalägare så, utan det har ju att göra med Nordsjöoljans expansion rätt mycket tror jag. Men det är kanske ett exempel på när den ökade kapitalandelen inte nödvändigtvis är, vad ska man säga, har skadliga fördelningskonsekvenser så.
Men den är ökande också i Norden.
Ja. I Norden så som i Europa egentligen, så tror man kan säga, så bottnade den ju i början av 80-talet ungefär. Då var kapitalandelen väldigt låg. Alltså profitabiliteten i näringslivet var väldigt låg. Och kapitalandelen var väldigt låg. Och det var ju liksom en kostnadskris för näringslivet med höga löner, höga energipriser, vilket ju Oslo, Norge sen blev mindre drabbat av. Och sen dess har vi liksom sett en ökning, men den tajmingen i det, som i Sverige så var det så att vi hade en jättestor ökning av kapitalandelen från början av 80-talet till mitten av 90-talet ungefär. Och sen dess har det varit var den stabil länge, och så har den ökat lite. Men summan och kardemumman är ju såklart att den är mycket högre idag än vad den var för 30 år sedan. Men däremot så i Sverige så är den ju idag på nivån som den var på 1950-talet ungefär. Så det är inte så att vi är på några historiskt höga nivåer eller så. Det ska man inte säga. För USA är ju mer extremt. USA liksom har ju haft en jätteökning verkligen. Och de har ju också haft en större institutionell omvandling, får man väl säga. Så vi i de nordiska länderna sticker inte ut på det sättet kanske.
Många har vi kanske blivit känt med denna måten att tänka olikhet och fördelning på genom Thomas Piketty sin R större än G, som kom med kapitalen i det 21 århundret för någon år sedan. Ja, R större än G betyder då alltså att avkastningen på kapital ökar fortare än avkastningen i den generella ekonomin eller BNP-växt som reflekteras i lönningarna. Så att om du har kapital så vill du alltid ligga lite föran de som har lön. Och den där blir ju den formeln framställd som en slags en lov. Är det nödvändigtvis så att kapitalandelen vill öka naturligt av sig själv? Och är det helt det samma vi snackar om här?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker ju inte alls att det är en lag, utan mer en bokföringsteknik nästan. Alltså att det är ju sant liksom att om R är större än G, vad ska man säga, R efter skatt är större än G, så ökar ojämlikheten av det skälet som vi precis har pratat om, att kapitalinkomsterna är mer ojämlikt fördelade än arbetsinkomsterna. Så att om kapitalinkomsterna ökar mer så ökar ojämlikheten. Det är sant. Och så sett så är det ett viktigt resonemang då. Men däremot tycker jag att den här letandet efter att försöka göra det till en lag tycker jag är väldigt ointressant faktiskt. För att, och det kanske har att göra med att jag är skolad som ekonomisk historiker då. Och Piketty är ju skolad som nationalekonom. Så han kanske är intresserad av liksom generella regler så, medan jag tänker ju mer att, ja men, och från ett nordiskt perspektiv så är det ju så himla uppenbart att R har ju inte alltid varit större än G liksom. Att R var ju bra mycket mindre än G från i princip första världskriget till början av 1980-talet. Och det är ju ganska lång tid i, om man säger 60 år är ju ändå en större del av en människas liv. Och då tycker jag inte man kan liksom vifta bort det med att det är bara en blip in the curve eller sånt. Utan då tycker jag det är mer intressant att försöka förstå när det är större än G och när det inte är det, så att säga. Så jag tycker den var konstig. Det var någon slags marketinggrej, känns det som, från Pikettys sida. Som funkade väldigt bra, men jag tycker den kanske på vissa sätt har lett diskussionen fel. Ja, jag tycker nog mer att vi ska mer fråga oss så, inte utgå från att R är större än G, utan snarare fråga sig när är det sant. Och han tror ju också väldigt mycket på policies som kan göra att R inte är större än G, alltså med arvsskatt och förmögenhetsskatt och kapitalskatt och sådär. Så att det är inte som att han är helt deterministisk heller, men det kan ju låta så när man tänker i de termerna, tycker jag.
Ja, det är kanske en slags sån samhällsekonomisk hybris i det att finna naturlover för alla möjliga samhällsmässiga fenomen.
Ja.
Men i det paper som du och Enrico Rubolino och Daniel Wallenström har skrivit, som kom ut nu i april, så undersökte de en räcka olika sådana faktorer, stämmerättsutvidelse, det att vänstersidan vinner valg, avkolonialisering, fagföreningsmakt, kriger, og se på hvilken betydning det har for fördelningen mellom arbeid og kapital. Hva har mest å si av disse tingene? Kunne du tatt oss litt gjennom det?
Det er vel rösträtten då, eller stemmerätten. Alltså att, för det är ju förutsättningen för de andra. Alltså, vi kollar ju då, mycket av det här handlar ju, det är ju vad vi skulle kalla institutionella bestämningsfaktorer. Alltså, spelreglerna som gäller i samhället. Hur påverkar det inkomstfördelningen? Och om alla de här kan ju på ett sätt koka ner till makten mellan olika grupper i samhället. Alltså att, och då tycker jag nog att det handlar om just den här frågan om vem ska få vara med och bestämma liksom. Att i Sverige före 1909 så var ju rösträtten extremt begränsad. Det är bara väldigt välbärgade män som får vara med och bestämma. Och det är klart att de riggar systemet i sin, så att det gynnar dem va. Och sen runt 1920 så får vi allmän rösträtt för män och kvinnor. Och makten förskjuts, maktcentrat i samhället, i det politiska maktcentrat förskjuts ju mycket neråt i inkomstfördelningen va. Från de rika till normala människor. Och då är det ju ganska mycket från kapitalägare till löntagare då. Och då är det klart att löntagarpolitik kommer ju stifta lagar som är i deras intressen. Och det kan ju vara sånt som just det här som vi pratar med, som enligt Piketty sänker är jämfört med G då, så som arvsskatt och kapitalskatt och förmögenhetsskatt och sådär. Och det var ju det man gjorde. Så att den rösträtten eller stämmerätten sätter ju verkligen hela parametrarna för vad för typ av politik man kan göra va. Och avkoloniseringen är ju liknande, är ju också helt fundamental på så sätt att vem får bestämma över ett folk eller över en stat? Ska det liksom vara folket själva eller ska det vara en kolonisatör? Och där har inte vi kollat på fördelningen i det landet som blir fritt utan i kolonialmakten. Och då tycker jag det är rätt spännande att vi hittar just det här att kapitalandelen faller ganska mycket när man förlorar sina kolonier. Och det har ju återigen att göra med såklart att man har utnyttjat människor i kolonierna till att tjäna pengar på ett inte rättvist sätt. Och den maktövertaget man har haft har gjort att man har fått orimligt stor avkastning. Så de kokar ändå tillbaka till samma faktorer. Jag tycker det är ganska enkelt att se de här olika faktorerna vi pratar om i ett sånt ramverk av att liksom inkomsten i samhället fördelas utifrån, inte strikt utifrån var och ens marginalproduktivitet då, som en liksom väldigt enkel neoklassisk modell skulle säga, utan fördelas ju utifrån maktförhållanden och förhandlingarna mellan olika grupper och inte minst mellan löntagare och kapitalägare. Och då spelar sånt roll som vem har den politiska makten, vem styr staten. Så rösträtten tycker jag det är en väldigt symbolisk, det tycker jag sammanfattar hela problematiken på något sätt. Så om jag ska säga en så säger jag nog den alltså.
Betyder det att man kunde sett för sig, i Norge så är det en debatt om man ska sänka stemmerätten från 18 till 16 år. Om en sån ändring ned till 16 år kunde ha haft en effekt på kapitalandelen?
det tror jag inte. Om inte de har olika klassintressen än vad de äldre.
Ja, vi kanske mindre kapital som en vuxna människor.
Det är sant. Det är sant. Jo, men det är klart det skulle, sånt skulle ju kunna ha en effekt om man, men det kräver ju också att man lyckas mobilisera enligt de linjerna och så va, så man kan översätta intressen till policies på något sätt. För det var ju det man kunde göra för 100 år sedan med den allmänna rösträttens införande, att då fanns det liksom rörelser som var byggda kring det där med arbetarrörelsen och kvinnorörelsen och så, att man hade en uppbetad identitet som man kunde säga vi har de här intressen och därför ska vi ha såna här policies. Och det har ju inte ungdomar på det sättet. Men annars, absolut, det är ju ett bra exempel liksom i, det finns ju en sån debatt i Europa idag med generationsklyftor, att äldre människor äger mera hus, bostäder framförallt. Och yngre människor får liksom betala högre hyror. Det är också en slags, det har ju Piketty och de också pratat mycket om. Liksom, är det en överföring av inkomster att de som var på plats när de här bostadsboomen satte fart på 1990-talet. Det har ju skett en enorm liksom, förmögenhetsöverföring till dem. Medan vi som har kommit in i spelet senare har jättesvårt att arbeta ihop i lön så stora förmögenheter som folk då liksom bara fick av att råka äga en fastighet i Stockholm eller Oslo eller vad det nu kan vara. Så absolut, det skulle ju kunna vara en sån i förlängningen, ja. Men det skulle krävas en politisering av frågan, så, såklart.
Mm. Mm. Kanske någon av oljefonderna brukas upp så blir det en sån politisering.
Just det, ja. Ja, ni har ju en väldigt speciell situation med avseende på det här. Ni som har så stor kollektiv förmögenhet. Liksom. Det är ju, så Norge är ju på ett sätt ja, ett väldigt speciellt land för att prata om de här frågorna sen.
I paper så är ju en av de tingen ni finner är ju att att krig förer till att mer av samhällets överskudd går till kapital relativt sett till lön, alltså att kapitalandelen ökar med en krig. Och detta är ju det motsatta, för exempel det Walter Scheidel anför i bok som har blivit ganska mycket diskuterat de sista par åren, där han argumenterar för att krig förer till reducerad ulikhet. Vad tänkte du om den här oöverensstämmelsen mellan Dockers funn och Scheidel sin bok?
Jag recenserade Scheidels bok på svenska då den kom för några år sedan. Och jag tycker ju den är jätteproblematisk, den förklaringen som han har. För att hans förklaring är ju på ett sätt att under massförstörelsekrig så blir eliterna mer beroende av vanligt folk än vad de vanligtvis är. Som att man behöver ju vanligt folk som soldater och kanonmat och sådär. Och då kan liksom folket förhandla till sig sådana fördelar. Och höga inkomster och sådär. Att det blir en sån quid pro quo deal där. Men, och så är han ju väldigt så här. Vill ju avfärda alla andra förklaringar. På ett, jag tycker är väldigt liksom, demagogiskt sätt. Där han vill egentligen förstöra den här diskussionen. Jag skrev i min recension att det var. Högern behövde ett svar. För Pikettis bok. Han är ju någon slags socialist och liksom hans bok fick så stort genomslag och med den här idén om att ojämlikhet är dåligt och att vi kan göra någonting åt det och det behövs en vänsterpolitik för det. Och då behöver ju högern ett svar på det såklart. Och som jag tolkade var ju Scheidels bok ett sånt försök att liksom ge högern ett argument i form av det är omöjligt att skapa jämlikhet för det är bara krig som kan göra det. Och vi vill ju inte ha krig förstås. Och därför ska man inte ens försöka ha jämlikhet. Alltså det är ett sätt att försöka kortsluta och störa diskussionen. Det blir ju inte han så glad på såklart. Att bli utmålad som en högergubbe på det sättet. Men jag skulle nog säga att det är den rollen som den boken har spelat. Att om man kollar på liksom bevisföringen i boken. Så är ju den ganska desperat på vissa ställen. Att det är ju liksom länder som Sverige då som inte var med i första världskriget och andra världskriget. Det var ju Sverige som gick längst av alla länder i utjämningen på 1900-talet. Och då, bara en sån sak tycker jag liksom på något sätt visar ju hur dum hans förklaring är. Att om hans förklaring hade rätt så skulle det ju såklart vara Tyskland och Belgien och andra länder som hade stora förluster liksom under första världskriget som gick längst. Men det var det inte, utan det var ju verkligen Sverige. Så hans förklaring tycker jag inte är övertygande. Och det som är roligt med våra resultat är ju att, tycker jag då, att vi kan tillföra en annan dimension för att vi visar ju att, och det här är ju väldigt känt från liksom svensk eller tysk eller dansk eller norsk forskning om första världskriget, så att det var extremt olika år. Om vi kollar på så här 1916-1917, det är de mest olika åren i vår historia. Och det var ju för att det var en väldigt stor brist på varor, en stor brist på mat. I Sverige har vi liksom stora upplopp för bröd då. Så att folk var ju nära svält liksom. Men vilka tjänar på det då? Jo, men det är såklart, priserna gick upp väldigt mycket. Så de som tjänade på det var ju köpmän och grosshandlare och sådär. Så de blir ju stenrika. Så att kapitalandelen har aldrig varit så hög i Sverige som 1916. Och det är ju ingen teori liksom. Det är ju bara att kolla på siffrorna så. Och detsamma gäller om man kollar i Norge och Danmark och Tyskland. Och massa länder som är inblandade i kriget. Och samma i England. Man pratade om paradise for profiteers under första världskriget. Så att vem som helst som har kollat på litteraturen om första världskriget vet ju detta. Att de är liksom erkänt ojämlika år. Men sen är det klart att sen förbyts ju det i sin motsats direkt efter kriget. För det är då som Sverige och en massa andra länder inför liksom allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag, en massa progressiva reformer som verkligen minskar ojämlikheten. Så det jag tycker det som är kul med vår artikel här är ju att vi får med båda de här aspekterna. Att beroende på vilka år man tittar på så kan man hitta stöd för båda hypoteserna. Att kriget, min hypotes eller tolkning skulle ju vara någon mer dialektisk tolkning. Att liksom, kriget i sig ökar på många sätt ojämlikheten genom att öka bristen och flaskhalsen i ekonomin. Men det banar också väg, den här sociala polariseringen, och detta är liksom tid, första världskriget är tiden för ryska revolutionen. Det här socialistiska hotet gör ju också att man får igenom reformer som man inte annars hade fått igenom. Och därför ökar jämlikheten. Men så vi får ju väldigt olika resultat för första världskriget som är med den här väldigt häftiga utvecklingen då av ojämlikheten. Och andra världskriget som är väldigt annorlunda och där det inte finns den här revolutionära hotet och så. Så där tycker jag nog att det vi får fram är väl att, som jag tolkar det, man kan inte bara titta på när det är krig och så säga om någonting händer då så var det på grund av kriget. Utan man måste ju också försöka gå in och se vad var det som hände egentligen. Och skillnaden då mellan första världskriget när man har ryska revolutionen och rösträttsrörelsen och sådär, och andra världskriget när man inte alls har de här rörelserna, blir ju också väldigt, det är ju bara liksom kvantitativa resultat visar ju att det är stor skillnad på ojämlikhetsdynamiken under krig, mellan olika krig. Liksom. Så att krigen i sig har ju egentligen inte, krig i sig på kort sikt skulle jag säga ökar ojämlikheten. Men sen så kan det ju bana väg för väldigt olika reformprogram och så. Men det beror ju verkligen på klassförhållandena, liksom mobiliseringsgraden i olika klasser, politiken så. Så även om hans bok är väldigt tjock och så, så tycker jag ändå att han har en väldigt ensidig läsning av krigens effekt. Krig i sig, det är klart att de förändrar väldigt mycket i samhället, men det är absolut inte så att att man ska se det som någon leveler i största allmänhet. Liksom. Utan det beror verkligen på vad man gör med dem, hur man tar sig ur krissituationer politiskt. Liksom.
Mm. Kan man dra någon paralleller till finanskrisen i 2008 eller dagens kommunistkrisen?
Ja, det tror jag. Alltså just att det är ju samma känsla av den där, det är en samhällelig kris och att we're all in this together på något sätt. Egentligen, jag tror liksom inte att sådana händelser per se har någon så här effekt på ojämlikheten. Och det är väl det man har sagt om finanskrisen också, att den ledde ju inte till någon ny jämlikhetspolitik. Det var ju många som sa då liksom att det här kommer bli nyliberalismens död och sådär. Men det blev det absolut inte. Så att kriser i sig har ju ingen, de har ingen politisk vilja liksom. Och det är ju ändå politiken som styr hur det blir, eftersom att politiken styr vad man har för institutioner och för spelregler och sådär. Så att det är mycket viktigt att kolla på de politiska maktförhållandena och styrkeförhållandena och organisationerna som ändå är de som kommer kunna agera på krisen och tolka krisen, än att kolla på krisen i sig egentligen. Så det är ju också en sån här olycklig tendens tycker jag i samfundsforskningen nu för tiden, att man vill så himla gärna avpolitisera politiken och liksom få det till att det handlar om kris och krig och bla bla bla, och att som att det inte är vi människor som styr våra samhällen liksom. Men det tycker jag är, det är ju en sån egentligen en, det är ju en nyliberal myt i sig liksom, att politik är onödigt, som givetvis är bra för de som vill ha status quo, va? Så jag tycker det är ju liksom, som vänster intellektuella så måste det vara ens uppgift att visa att politik är givetvis för att det är sant liksom, politik spelar roll liksom. Och då måste man ju också påpeka det gentemot den här tendensen som Scheidel exemplifierar väldigt väl, där man liksom, det är bara krafter som är utan vår räckhåll och sådär. Men det, tyvärr har det blivit populärt med sådana förklaringar.
Men hvis du skulle våga dig på att spå utfallet av coronapandemien nå, vad den har att si för ulikheten och för kapitalandelen, da, så skulle man ju kunna tänka sig som en förlängelse av de resonemangen du har dratt, att kapitalandelen har ju ökat sedan för exempel andra världskrig, då. Det är ju då liksom ett uttryck för att maktförhållanden mellan arbete och kapital är förändrade och ser annorlunda ut nu än då, och att man som en konsekvens av det skulle se for seg at for eksempel kapitalandelen da skulle øke som en konsekvens av koronapandemien, fordi at maktförhållanden idag ser ut som de gör.
Exakt så skulle jag tänka, ja. Jag tycker det görs mycket sådana profetior nu om vad det här kommer betyda för samhället efter, men det är ju exakt den slutsatsen jag skulle dra av så här 2008-krisen och så, att krisen i sig förändrar ingenting. Det finns inget skäl att tro att det här kommer ge ett nytt politiskt system eller sånt, utan jag tror att vi förväxlar liksom. För man säger så här att den stora depressionen ledde till ett nytt samhälle med New Deal i USA och i Sverige. Och i Skandinavien hade vi liksom de rödgröna allianserna mellan bondepartierna och socialdemokraterna och sådär. Eller första världskriget ledde till ett nytt samhälle och sånt. Men egentligen när man kollar på det så var det ju alltid så att det fanns en politisk koalition där som ville göra någonting och hade en plan om vad man skulle göra efter krisen och sådär. Om det inte det finns, så kommer inte krisen förändra någonting. Och det finns ju inte idag heller, vad jag kan se. Utan att efter 2008 så skrev ju Colin Crouch, den sociologen, han skrev en bok som heter The Strange Non-Death of Neoliberalism. Och där var ju hela poängen då att man skulle kunna tro att 2008-krisen skulle liksom diskreditera neoliberalismen och den här finanskapitalismen. Och ja, men nu kommer det nog komma nya spelregler och så. Men det gjorde det ju inte, och det... Nej, vad skulle jag göra det om det inte fanns någon, vad ska man säga, progressiv rörelse som kunde, som hade maktmedel för att genomföra det? Varför skulle det då komma? Bara för att det är bra så händer det ju inte. Det har hänt jättemycket dåliga saker i historien. Det är inte som att historien är ett självspelande piano som liksom automatiskt levererar bra saker, utan... Och samma sak tänker jag nu med coronakrisen, att jag tycker det är så tydligt att man tittar på folk som gör de här profetierna om hur det ska bli. Oftast är det ju bara att var och en tar ju sina preferenser och sin ideologi, och så tänker man att den här krisen, den stödjer att vi ska göra exakt det som jag har sagt att vi ska göra hela tiden. Så att i Sverige så säger ju såklart de nyliberala partierna, Centerpartiet och Folkpartiet, de säger ju liksom att ja, men coronakrisen bevisar att vi måste ha en mer avreglerad arbetsmarknad. Ja, det är exakt det de sa innan krisen också. Så det är, och omvänt så säger såklart Socialdemokraterna då kanske att ja, coronakrisen visar att vi behöver ett starkare samhälle och en starkare stat och sådär. Och det är såklart exakt det de sa innan också. Så att, jag tror inte, det har inte blivit så många sådana vägen till Damaskus omvändningar och det här, utan det är ju egentligen mest att vi alla sitter och säger samma sak som vi sa innan också. Jag läste liksom om efterkrigs... programmet i Sverige som Socialdemokraterna tog fram till andra världskrigets slut. De visste att ja, det här är en jättestor kris för hela samhället och för hela världen, och det kommer förändra spelreglerna, och då gäller det att ta chansen att göra någonting då när liksom krisen har släppt och vi har ett handlingsutrymme. Och det gick ju bra på något sätt. Alltså, samhället efter kriget blev ju inte det som de trodde, men de... Jag tror deras planerande underlättade ändå för deras agerande. Men vem sitter och planerar det nu liksom? Inte jag tror inte det här kommer leda till någonting på det sättet. Att samhället kommer fortsätta precis som vanligt. För att det finns inte den här reformistiska kraften. Så. Och i sig, alltså nu, och nu är det, jag ska ju inte ens klaga, för att man får ju bara vara glad om folk löser den rent medicinska frågan. Liksom. Bara ett vaccin kommer och sånt, så kommer jag ju vara överlycklig såklart. Så jag ska inte sitta här och vara bortskämd och kräva en massa stor politik och så. Utan det kanske är, det är folkhälsan som är det viktigaste såklart. Men ja, men jag tror som sagt inte att vi kan dra så stora växlar av coronakrisen för något samhälle i stort. Så.
Jag tackar bägge delar, är det inte det man... ska si. Erik Bengtsson, tusen tack för att du tog dig tid till att vara med i Någon har snackat sammen.
Ja, tack.
Yes, då var det på tide att anbefala något igen.
Ja, tänkte att driva med lite, skamløs selvpromotering. Tankesmien Agenda skal ha et arrangement på morgenen den 28. mai som streames på Agenda sin Facebook-side som heter Trygghet i krisetid. Hva skjedde og hvor går vi herfra? Som er en paneldiskusjon om beredskap og koronasituasjonen, og der jeg skal samtale med Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, Irene Halvorsen, redaktør i Nasjonen, og Mette Nord, som er leder for Fagforbundet. Og i tillegg så skal det være et politikerpanel som skal diskutere i etterkant av dette. Så det anbefaler jeg å sjekke ut. Jeg tror det blir interessant.
Jeg tenkte bare å anbefale at, eller tipsa om at The Economist, det magasinet, økonomimagasinet, har et nyhetsbrev om deres dekning av covid-19, og der, selv om man ikke er abonnent, så får man da altså litt flere tilganger hvis man registrerer seg og melder seg på det nyhetsbrevet. Så det er nyttig og interessant. Yes, da er det langhelg.
Ja, og god Kristi himmelfartsfeiring.
Ha det bra.